Roligt att se er allihopa. Jag heter då Anders Olin och jag försöker hjälpa till här lite i församlingen ibland. Vi har haft en predikoserie som jag håller på med egentligen ganska många gånger med, eller ganska många manlig överdrift, för det här är tredje gången. Men vi har haft en predikoserie som vi ska hålla på med ganska många gånger som heter En kyrka för vanligt folk. Vi har på något sätt fått en stor uppenbarelse här i församlingen att vi tror att Gud vill inte att vi ska bli några konstiga människor för att han ska kunna ta emot oss och hjälpa oss. Då vi tror på att vi, lika dåliga som vi är idag, så kan Gud älska oss och använda oss. Vi tror på att Gud älskar alla människor på hela jorden och Gud är inte beroende av att vi blir perfekta för att han ska älska oss. Och det är lite utgående från det som jag skulle om en stund kort, där kort är mellan 30 och 40 minuter, tala till er om bön. Men innan jag gör det så skulle jag bara säga en par saker om nåden. Jag träffar ganska ofta människor som har varit kristna ganska många år och hamnar in i det här välkända kristna ekorrshjulet som heter lagiskhet och prestation. Men jag på något sätt tänkt ganska mycket på det efter att ha suttit ner med en gammal vän till mig som har varit kristen över 20 år, men som har på något sätt fastnat in i det här prestationsmässiga tänket och fått en och annan traumatisk upplevelse därefter. Så jag tänkt ganska mycket på det här med hur många av oss som tänker på kristendom på bara massa saker som vi måste göra. Går vi inte i kyrkan så vi diskvalificerade, ber vi inte, så då är det nog riktigt illa, och läser vi inte Bibeln, ja, då vågar vi inte komma till kyrkan. Alltså det går lätt att vi måste börja göra massa saker. Istället så har jag en enkel tes här på väggen som jag vill på något sätt lägga grunden från genom så här. Att vi är älskade av Gud, vi är räddade av sonen och vi är hjälpta av anden. Det betyder att Gud älskar oss. Det står i Jeremia att med evig kärlek har jag älskat er. Jesus säger att så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. Johannes säger att vi älskar därför han först har älskat oss. Och så vidareutvecklar han det och säger att Gud är kärlek. Alltså vi är älskade av Gud. Och nummer två, vi är räddade av sonen. En gammal religiös term säger vi är frälsta av sonen. Det är samma betydelse. Alltså vi är först älskade av Gud, alltså är älskade. Vi presterar inte den här kärleken, utan vi är älskade. Och för det andra, vi är räddade, eller vi blir räddade av Jesus. Där gör inte vi heller någonting, utan vi är räddade av Jesus, av sonen. Jo, förstås så måste vi acceptera och ta emot den hjälpen. Det är ungefär som när du i sjön håller på att drunkna, så slänger någon en livboj åt dig. Du har en valmöjlighet att ta emot den eller så tar du inte emot den. Och jag rekommenderar en sån situation att du tar emot den. Alltså vi är räddade av sonen. Och för det tredje, vi är hjälpta av anden. Alltså när du blir kristen så får du någonting som heter den helige ande. Och det står om honom att han kallas hjälparen. Det betyder att du får, när du blir kristen, så behöver du inte ta emot alla livets svårigheter som kommer emot dig. För när du blir kristen så försvinner inte svårigheterna. Jag tycker ibland det kommer lite mer svårigheter. Man ska se dålig reklam för kristendomen här på scen. Men det kan hända att det blir lite jobbigt ibland som kristen. Men då säger Jesus att ni får hjälparen, den heliga ande. Och vad är då den heliga ande? Jo, Stefan predikade om det förra söndagen. Ni kan höra det på internet. Men hjälparen är någon som flyttar på din insida. Genom den heliga ande sen så kan du till och med klara av lite svårigheter som kommer emot dig. Du kan få vara med och hjälpa andra människor på ett sådant sätt som du inte trodde var möjligt tidigare. Och kanske det bästa av allt det är att den heliga ande hjälper dig att hålla kontakten med fadern, alltså med Gud. Det betyder enligt min lilla enkla teologi, alltså läran om Gud, att när vi har den heliga ande så har vi lättare att uppfatta och uppleva och förstå Guds kärlek för oss. Kort, enkel andens teologi, men ganska viktig för dig och för mig att förstå att A, vi är älskade av Gud, vi är räddade av sonen Jesus och vi är hjälpta av anden, den helige ande. För vi behöver speciellt idag när vi ska lite tala om bön, så är det viktigt att vi har det som grund. För har vi inte den här grunden, då hamnar du i det prestationsdiket där du måste göra si och du måste göra så för att vara kristen. Och det handlar inte om det. Tänkte säga din lilla hönshjärna, men det får man ju inte säga. Min lilla hönshjärna får jag inte heller säga, för jag blev hårt på något sätt tuktad av en dam en gång när jag sa att jag hade en liten hjärna, sa hon, det får du aldrig mer säga. Så lova henne, det ska inte göra heller. Men alltså, förstår vi den här grunden att Gud älskar oss oavsett vad du gör. Om du gör dåliga saker så älskar Gud dig, gör du bra saker älskar Gud dig lika mycket. Förstår du att det är sonen Jesus som har räddat dig? Och förstår du att det är anden som hjälper dig? Och din roll är ganska liten i förhållande. Så kan vi ta dagens undervisning om bön på ett bättre sätt, tror jag. Är ni redo för den? Bra! Jag har en bibeltext idag från Markus evangelium, jag tror det är kapitel 11. En lite intressant berättelse egentligen. Jag minns att jag var ganska nykristen för en 14,5 år sedan och läste den här texten första gången, funderade jag, vad håller kan på med? För det är så att han kvällen innan har blivit hungrig, så går han förbi ett sådant här fikonträd. Har någon fikonträd här? Nej, tydligen har man inte i Finland. Men han går till ett fikonträd och så är han hungrig, ser han ingen frukt där, så står det att han förbannar fikonträdet. Och det är inte så nu efter mötet ska du gå ut och förbanna massa fikonträd. Det är inte min poäng idag sen, bara som ni vet det. Men det står sen, om vi läser i Jesu namn från vers 20, när de kommer tillbaka sen följande morgon, så är det en intressant upplevelse. När det tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet, såg det att det hade torkat nerifrån roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa det till Jesus, Rabbi, se fikonträdet som du förbannade har torkat. Jesus svarade dem, tro på Gud! Utropstecken. Amen säger jag er, om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, så skall det ske. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det vara ert. Och när ni står och ber, förlåt om ni har något emot någon, då ska också er himmelske fader förlåta er era överträdelser. Jag har tre så enkla punkter att jag förstår dem själv åt er idag. Första punkten. Allt börjar med Gud. Jesus svarade dem. Jag minns jag läste den här texten och Petrus talar om någon fikonträd. Och så börjar Jesus svara med att tro på Gud. Och så funderar jag. Vad menar Jesus med att tro på Gud när han ser ett ruttet eller torkat fikonträd? Men jag funderade och läste in mig på lite lexikon och böcker om det här ämnet, så upptäckte jag att det här orden tro på Gud är egentligen ganska fel översatta i Bibeln. Och vad man säger om den heliga skriften. Nu har jag gjort det i alla fall. Och egentligen om man går ordagrant i det där, den där betydelsen av ordet, så kan man säga att egentligen betyder det ha förtroende för Gud. Och jag tänker ju skillnaden på att tro på Gud. Om någon säger till mig, tro på Gud. Det försöker någon säga till mig förr innan jag var kristen. Och man blir bara argare varenda gång man hör det. Och istället jämföra det med någon som säger, ha förtroende för Gud. Så upplever i alla fall jag att det är i alla fall lättare i denna tid av prestationskrav. Att ha förtroende för någonting än att bara säga, gör så där. Punkt. Och jag tror på något sätt att vi behöver förstå nu när vi ska tala lite om bön. Att mycket handlar om, när vi talar om bön, att vågar vi lita på att Gud är så stor som han säger att han är. Jesus säger på ett ställe, om ni har tro som ett senapskorn, och de är tydligen väldigt små, så kan vi göra det ena och det andra. Alltså, när jag läser min bibel så märker jag att min del i det hela är betydelse, väldigt betydande liten jämförelsevis med Guds del. Jag märker många gånger i mitt eget liv att, Att när jag har människor som vill att jag ska be för dem och det ena och det andra, så märker jag många gånger att det här klarar jag inte av, för min tro i mitt eget liv, den är oerhört liten. Men så märker jag när jag böjer mina knän inför Gud, eller ber hur man nu ber, så märker jag att det handlar väldigt lite om hur stor kapacitet som finns i mig, i mitt intellektuella sinne. Utan handlar mer om, vågar jag lita på att Gud är så allsmäktig som han säger att han är i sitt ord. Där det står i Bibeln att han spänner vidden av himlarna mellan sina två fingrar. Det är Jesaja 40 och vers 12. Vågar jag ha förtroende för att Gud är så allsmäktig som han verkligen säger att han är. Och kära vän, det är stor skillnad på att höra att du ska tro på någonting, du ska göra någonting. Och istället för att säga så här, ja men ha förtroende för att jag fixar det här. Det handlar inte om mig och mina krafter och mina resurser, mitt intellektuella sinne som många gånger är så fyllt av tvivel och andra tankar som hälsar på. Och många gånger vill man bara ge upp. Men så upplever jag än en gång att det handlar inte om mig, utan det handlar om att ha förtroende för honom som är allsmäktig. Han som har skapat himmel och jord. Han som har all makt också på himmel och jord. Han som förmår allting och gör långt mer än jag kan tänka och förstå. Det är han det handlar om. Det handlar inte om mig och det handlar inte heller om dig. Utan det handlar om, har du förtroende för att Gud kan göra någonting i dig och genom dig? För jag vill ju se saker och ting hända. Människor som kämpar, människor som har det svårt och människor som går, enligt vårt sätt att se på saken, förlorade. Det är klart vi vill se människor bli helade. Vi vill se människor uppleva mirakler. Och många gånger gör vi inte det. Och det är min punkt nummer 3. Vi ska tala lite mer om det senare. Men förstår nu det här i alla fall. Att det handlar inte om att du ska göra så jättemycket. Utan det handlar om att du ska ha förtroende för att Gud är allsmäktig. Du vet, som jag tror Jesus ville få poängen när de såg det här trädet och Petrus funderade, oj det har vissnat det här trädet. Då säger Jesus, ja, men det handlar inte om mig och det handlar inte om er, utan det handlar om att Gud kan allt. Och det kan hända att du är framför en situation och du funderar, hur i all sin dag kan jag lösa det här? Och så säger Gud, ja men tro på honom som kan det. Lita på att Gud är allsmäktig. För din tro kanske inte blir så jättestor att du förmår göra de här sakerna. Och det är bättre att lita på att Gud och hans tro, det räcker för också ditt liv. Så allt börjar med Gud. Nummer 2. Pappa vill och pappa kan, en mystisk rubrik som jag tyckte var ganska nöjd över själv. Jesus säger att om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, så ska det ske. Jag minns när jag var liten, alltså det var inte så många år sedan, så minns jag att jag som en liten pojke så frågade jag ibland pappa om hjälp med hemläxorna i skolan. Pappa kunde alltid läxorna. Jag hade problem med någon cykel som gick sönder. Pappa kunde alltid fixa cykeln. Jag hade något problem med någon trauma när jag var ledsen, när jag blev ledsen. Pappa fanns alltid där och lyckades med det också. Och hade behövde pengar till någon glass eller godis. Pappa gav alltid pengar till glass eller godis, förutom om det var alla dagar utom lördag. För vi hade alltid godisdag på lördag. Alltså, jag växte upp med sån här syn, och jag har kvar den än idag. Att pappa kan allt. Och tro på ett sätt den här synen på som jag växte upp med stor respekt för alla som inte haft den uppväxten av en pappa. Men jag tror den synen har hjälpt mig lite att förstå vad det hela handlar om i vår relation till vår himmelske pappa. Att har vi någonting som vi tycker är oöverkomligt och svårt, har vi problem med matte, jag vet inte hur många som får hjälp av Gud i sina matteläxor, men fuska inte. Men jag tror på något sätt den här enkla bilden som jag hade som en liten krabat som satt allt mitt hopp till att det här löser jag inte själv, utan jag måste få hjälpa pappa som kan. Så jag tror att ska vi lite förflytta den bilden till vårt liv idag, vårt kristna liv och vår relation till Gud där uppe, så tror jag också att vårt kristna liv ska på ett sätt reformeras och förvandlas. För det finns en Gud i himlen som är alltid där och han alltid vill och han kan göra, tror jag, allting för oss och i oss och genom oss. Men jag tror ibland så måste vi få den här barnsliga synen på vad det kristna livet handlar om. Vi måste ha den här lilla tankegången, ja men pappa kan. Jesus säger på ett ställe i Matteus 18 att vi måste bli som barn för att komma in i himlen. Och vad betyder det? Jo, ett barn som säger pappa vill och pappa kan. Att vi ska inte göra det så invecklat och fundera att oj, nu har inte varit så jag inte borstat tänderna på 2 veckor, vågar jag gå till pappa? Ni ska borsta nog tänderna. Men pappa bryr sig, kanske han säger, hör du, är bättre för dig om du borstar tänderna, men det är klart att jag älskar dig, det är klart att jag vill hjälpa dig. Du behöver inte göra någonting, du behöver bara vara för att jag vill hjälpa dig och jag vill älska dig hela tiden. Och jag tror, kära vän, vi ska behöva få den här inställningen igång i våra liv, speciellt när vi talar om bön. Att vi har en sån här tanke på att, jo men pappa vill och pappa kan. Han vill alltid hjälpa oss. Han vill alltid finnas där för oss. Jag minns inte en enda gång under mina unga år att pappa har sagt nej, jag vill inte hjälpa dig. Jag hade en sån uppväxt i alla fall med min far att han alltid fanns där. Han kunde alltid. Gud välsigna honom. Sen gick det lite snett och vi rätt upp saker och ting vid äldre år. Men Gud välsigna honom och mig också för den delen, för jag hade nog mer med det att göra än han. C.S. Lewis, en ganska känd kristen författare, skriver en av sina böcker Mirakler, som jag rekommenderar att ni läser. Han skriver att det verkar som om nytroende är mer och mer mirakler än äldre troende är. Och jag tror inte egentligen att det betyder som att Gud bara vill göra mirakler genom människor som just har kommit i tro. Utan jag tror att vi ibland, vi växer upp lite för snabbt i vårt sinne. Där vi slutar tänka pappa vill och pappa kan. Så börjar vi fundera, ja men jag vill och jag ska kunna själv. Jag ska klara av mina situationer. Jag ska inte vara beroende av Gud i allt. Utan jag ska nog visa den här världen och Gud också för den delen. Att jag klarar mig själv genom allting. Och jag tror när vi börjar tänka så där så minskar också saker och ting som Gud gör i oss ganska drastiskt. För det är klart att om du inte är beroende av Gud i allt, så kommer inte Gud kunna göra någonting i dig på de områdena som du inte överlåter till honom. Det vill säga att du inte ger de där områdena till honom. Så jag tror ju att tvivlen i våra liv många gånger kommer på de här 2 områdena. Antingen börjar vi tvivla på att kan nu pappa egentligen allt? Och det andra, vill egentligen pappa hjälpa en sån usel människa som jag? Jag tror, kära vänner, att du behöver idag rensa bort lite av dina dumma tankar på att din pappa vill eller pappa kan hjälpa dig. Han kan hjälpa varenda människa. Det har vi sett så många exempel på här i församlingen. Att Gud, han reser upp dem. Fast människor har förkastat, gett underkänt betyg åt och slutat tro på oss. Gud tror alltid på oss. För han älskar oss med evig kärlek. Gud älskar oss, sonen räddar oss och anden hjälper oss. Med evig kärlek har han älskat oss. Kom ihåg det. För jag har nämligen haft det som grund i de här 2 punkterna. För en tredje är lite så här tyngre artilleri. Lite så här, vad ska vi säga? Inte provokativt, men ganska viktigt. Och ibland har man inte förstått den här nåden. Så kan den här tredje punkten vara lite så där tyngre att ta in. Men ha det i tanken nu när för det första tala om att ha förtroende för Gud. Och för det andra, pappa vill och pappa kan. För nu som det tredje vill jag tala en liten, ursäkta, stund om vad jag kallade vår ärkefiende. Och rubriken är så halvt dyster. Gå inte miste om dina bönesvar. Jesus säger så här att när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Jag kommer ihåg en gång när jag var ganska ny i tron. Och den här berättelsen brukar berätta åt församlingen nu, så, lite nu som då, bara för att hålla mig lite ödmjuk. Så gick jag till affären, en anonym affär, det var inte många veckor sedan jag berättade det sist. Men jag gick till en affär, en anonym sådan, för att inte göra reklam, nära torget, och skulle handla mat. Och när jag handlar mat och ska gå och betala till kassan, Så i kassan så mötte jag för första gången på en 5 år den här ledaren som hade mobbat mig och lett ett litet gäng som mobbade mig i 2,5 år i högstadiet. Och det var en liten chock och lite jobbigt att mötas mitt i allt så där bara. Så betala snabbt och vi säger nu hej och hå och sen iväg därifrån. Och så går jag ungefär 20 meter. Mitt i allt så talar Gud till mig så där. Det är jobbigt ibland när Gud talar utan att förvarna om det. Ibland tycker man ju att man ber några timmar, sen hör man Guds röst. Men ibland dyker han bara upp där och stör. Och det var en av de gångerna. Och då säger Gud till mig så här: Anders, har du förlåtit de här människorna? Och det var på den tiden jag tänkte att man ännu kunde argumentera med Gud. Så jag försökte mig på den stund. Och sen förlorade jag. Och sen tänkte jag så här: om Gud sa det till mig så är det kanske bäst att jag går hem. Och det var det jag gjorde. Så gick jag hem till mitt vardagsrum på 17 kvadrat. Och så böjde jag mina knän. Så bad jag: Jesus, hjälp mig att förlåta de här människorna. Och jag märkte det egentligen, jag tänkte på det bara här om dagen när jag förberedde den här predikan. Så märkte jag egentligen att mina bönesvar, alltså saker började hända runt omkring mig efter att jag hade bett om förlåtelse åt mina medmänniskor. Mitt i allt så kunde man, nu ska det är ingen sådär reklam om vad du heller ska efter möte, men man har ju varit med om ett och annat konstigt de sista 10, 12, 13 åren. Smält in i en älg 100 knyck utan några skråmor på bilen. Och sett änglar och sett människor som blivit helade, människor som har blivit kristna. Så man har varit med om ett och annat. Och jag märkte när jag tänkte tillbaka på mitt liv att starten för det där började egentligen när jag gick hem till vardagsrummet. Fast det var litet och varm lägenhet och jag tycker inte om det ställe egentligen bor där. Men trots alla dessa konstiga yttre omständigheter, när jag bad Jesus hjälp mig att förlåta de här människorna. Som under 2,5 år nästan gjorde att mitt liv tog slut, för jag tänkte liva av mig ett 3 tillfällen sen de åren som följde. Men när jag bad om förlåtelse så märkte jag mitt i allt att mina böner blev besvarade på ett annat sätt än tidigare. Och jag tror, och jag läser i Bibeln, så märker jag på gång, och det är ju både i Matteus 6, i Matteus 18 och det här stället och några andra ställen också, när Jesus går in på och undervisar om bön, hur vi ska be, så kommer han oftast in på hur vi ska hantera våra medmänniskor, våra relationer. Att det verkar finnas en röd koppling mellan hur bra det går när vi ber och att vi har våra medmänskliga relationer i skick. Ja, om det är lätt för dig att säga som inte har så mycket emot så många människor, kanske du funderar, nej men det var överhuvudtaget inte lätt. Utan kom ihåg vad jag sa. Jag sa: Gud, hjälp mig att förlåta de här människorna. Och jag blev sårad ett antal gånger efter jag blivit kristen också. Jag minns en gång där jag blev jättedjupt sårad på grund av vissa saker som inte jag behöver gå in på här. Men jag levde 1,5 år ungefär i en väldigt bitter inställning till en människa som jag tyckte gjorde så mycket fel i mig. Eller mot mig och nog i mig också för den delen. Och jag märkte att under de här åren, 1,5 åren ungefär, så märkte jag hur jag blev mer fylld av rädsla och oro och ångest och mindre av Guds kärlek. Och tills så minns jag bara hur jag läste en sommardag 1,5 år senare, tror jag det var ungefär, jag minns inte exakt, så läste jag bara Bibeln. Och står det ett ställe i Matteus 5 så börjar Jesus tala om att vi ska gå på en smal väg. Och när jag läste det där att gå på en smal väg som leder till livet och den breda vägen, den leder tydligen till fördärvet, tänkte jag för mig själv, varför kan inte Gud göra en bred väg till livet? Men när jag läste där att gå på en smal väg som leder till livet, så tänkte jag att för min del är den smala vägen att gå mot alla mina känslor och förlåta den här människan. Och jag minns ganska tydligt när jag tog bara beslutet att nu Jesus, Nu kör vi på din linje. Jag har försökt med min linje nu så länge, över ett års tid, och det bara lett till att jag blir mer ilsken, mer bitter, mer kall mot omgivningen. Och sa Gud att oavsett hur jag känner det, Jesus, nu vill jag bara förlåta den här människan. Och utan att överdriva, så man blev lite glad efteråt. Och det är ofta så som händer när vi släpper den här ilskan, den här avundsjukan, den här bitterheten mot våra medmänniskor. Och vi trivs ju ganska lätt där och tänker att det är ju naturligt och det här, så här det ska vara. Men samtidigt, många gånger utan att vi märker det, så äter det upp oss inifrån. Och till sist så slutar du uppleva den här kärleken som Jesus vill ge oss var dag som går. Jesus gick ju som sagt ganska hårt emot det här att inte älska och förlåta våra medmänniskor. Och varför gjorde han det? Jo, egentligen av en stor orsak. Att när vi bär på den här bitterheten, och den här ilskan, det här hatet som många gånger finns där mot våra medmänniskor, så vår förmåga att älska människor men också livet byts ut mot detta tillvaro där allting, lyssnar noggrant, allting verkar kretsa kring att uppfylla ens egna begär och behov. När man blir kristen, det är en av de första saker som händer när man blir kristen, det är att man mera börjar älska saker som inte har bara med mig själv att göra. Och det är så som Gud vill att det ska vara. Det är så att vi ska, den gyllene regeln säger att allt ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem. Och hela lagen uppfylls genom detta bud, att ni älskar er nästa så som ni älskar er själv. Men jag märkte när jag levde med den här bitterheten, den här avundsjukan, den här ilskan, det här hatet som det var gränsfall till att vara och bli för mig, så märkte jag att livet började bara kretsa på allt som jag tyckte att jag behövde, alla begär som jag levde med och alla människor som det var fel på förutom jag som var perfekt. Och jag märker många gånger när man har att göra med människor som lever med lite bitterhet att det är fel på ganska mycket annat än en själv. Men så slog det mig plötsligt en fasansfull upplevelse, så var det att oj då, jag har slutat älska mina medmänniskor. Och i samma veva jag läste den här bibeltexten om att vi ska gå på den smala vägen, så var det bara en väg för mig att gå. Jag var ner på knäna och be Jesus befria mig från denna förbannelse som har hållit mig fånge så väldigt länge och hjälp mig att börja älska igen. Jag har två fantastiska systrar, jag älskar dem och de och älskar mig också. Och jag minns när jag var liten, så hände det ibland, trots att vi älskar varandra så mycket, att vi bråkar med varandra. Och jag har nog dåliga minnen av att jag ställt till med ganska mycket mer än vad de gjorde med mig. Men det förtränger vi för en stund. Men jag minns många gånger när vi höll på där och sloddes och på med det var man nu sloddes med på den tiden. Så kom ibland någon av mina föräldrar dit och sa att innan vi gör någonting annat nu så reder vi upp det här. Och då var det oavsett om man skulle få ut och äta, man skulle få någon present eller kanske jul, jag minns inte allt vad det kunde vara. Så ingenting fick man förrän vi hade rätt upp relationen sinsemellan. Och många gånger tror jag det lite så också med Gud. Han är ju så mån om oss, han älskar oss, han vet ju vad det bästa mänskliga tillståndet för oss är. Det är att vi älskar Gud, men vi också älskar vår nästa så som oss själva. Så därför är Gud så oerhört radikal med att när det börjar gå dåligt på något av de här områden så säger han, ja men rädd upp det här, annars kan jag inte välsigna er. Jo, Gud slänger välsignet till höger och vänster, han gör ju förstås vad han alltid vill själv, men ja, det verkar så som när jag läser min bibel att vi kan gå miste om bönesvar från himmelen om vi inte först har upp rätt alla våra relationer som vi har runt omkring oss. På tal om syster så har jag ju som sagt en par av dem. Och när jag växte upp så var jag ganska mycket sjuk. Jag gick på 100 antibiotikakurer innan jag var 10 år gammal. Hade några operationer och allt annat elände som man hann ju på den tiden. Och det ledde till att jag fick ganska mycket uppmärksamhet av mina föräldrar. För att jag var sjuk hela tiden och måste ta hand om skralet som var jag. Och det ledde till att min syster fick inte lika mycket uppmärksamhet av föräldrarna som jag fick. Vilket ledde till att vår relation blev lite så där gnagande. Hon flyttade sen till Stockholm och jag glömde bort att vi hade en dålig relation sen när jag blev kristen. Och jag kom på 2002 att jag skulle också själv flytta till Stockholm och bo där en par månader och jobba. Och då hade jag glömt bort att vi någon gång hade haft något problem i våra liv. Sen när jag kom dit så hade jag glömt bort det och flyttade in i hennes lägenhet. Och det blev lite så där, ska vi säga, inte helt friktionsfritt, om jag använder ett snällt ord. Utan det var nästan varenda dag så brakade vi loss och vi var ganska stridande med varann hela tiden. Och det pågick ända till, jag tror det var tisdagen den 26 juni. Kom alltid ihåg viktiga datum. Så hade jag bestämt mig att jag skulle flytta därifrån och flytta till en annan släkting som bodde i samma stad. Och så bad jag till Gud den där tisdagskvällen, så bad jag Gud. Inte bara ens någon, men det var en annan, när jag tänker på det, var en annan av de här jobbiga tillfällena då Gud började tala till mig. För Gud sa så här till mig: Anders, jag kommer att reda upp den här relationen, men det kommer att krävas tårar. Och ni vet, vi män, vi österbottniska, hårda, kalla män, vi vill hellre att allt annat ska hända, men vi vill inte gråta. Så jag sa oj, och så försöker jag förtränga att Gud alltså talar med mig. Och så blev det morgon och jag ska få till mitt jobb. Och min syster kom och så blev det igen lite så där friktionsartat mellan oss. Sen förstår jag inte riktigt vad som hände. Jag har aldrig egentligen förstått vad som hände här efteråt heller. Men mitt i allt står jag där, känner jag bara, och jag är lika förvånad som hon är, bara tårarna bara forsar ner från mina kinder. Och jag funderar mig själv, vad är det som händer här? Och då funderar hon också, hon frågar Anders, varför gråter du? Och jag sa, jag vet inte, men jag vill inte att vi ska bråka mera. Och så börjar hon och gråta. Och så kramar vi om varandra. Och efter det har vi i princip under de här sista 11 åren inte haft några konflikter alls. Jag tror, kära vän, att Gud ibland vill hela dig och dra bort lite bördor från ditt liv. Men ibland så vill han föra dig genom tårarnas dal för att du ska bli av med den här bördan som kanske tynger dig så hårt. Och jag skulle idag vilja om en liten stund kalla fram oss alla som har en sån här börda som du bär på. När du ber så vet du i ditt hjärta att det finns någon människa som du har någonting emot. Det handlar inte den här bönen om alla människor som har någonting emot dig, för då skulle jag själv aldrig kunna be. Men du ska inte behöva bära på den här bördan som tynger dig, som anklagar dig, som tina bort det livet på din insida. Utan Jesus vill idag plocka fram sin helande kraft och lyfta av det hatet, den bitterheten, den avundsjukan som förlamar dig och som gör att du kanske missar mycket av alla böner och bönesvar som Gud vill att ska hända genom dig och ditt liv. Och det finns en plats som är bra att göra sig av med de bördorna på. Och det är korset där Jesus dog. Jag läste i morse när Jesus det där det korsfäst. Och det är så fantastiskt när han utbrister de här orden: det är fullbordat. Och det står att en jordbävning ägde rum och det var mörkt och det var grejer. Och det står att synket i det allra heligaste. Någon sa till mig att det var 6 meter och ganska tjockt det tyget som var inne i det allra heliga. Och det bara brast mitt i tur. Det allra heligaste var en plats i gamla, för länge sedan om vi säger på det sättet, före Jesus levde, så fanns det en plats i templet som kallades det allra heliga. Och dit fick bara en präst gå en gång per år. Och för han gick in dit så måste han vara så ren och helig från all synd. Och missade någon synd så kunde han dö när han gick in dit. Varför det? Jo, för att Gud var där. Och Gud var så helig så Gud kan inte ha någonting med synd att göra. Men när Jesus dog så tog han bort den här skiljemuren, alltså den här muren, ni vet Berlin som hade en mur förr i tiden, som skiljer Öst- och Västberlin. Men de skulle förenas, Så vad gjorde de? Jo, de högg ner den där muren. Och så kunde man hoppa fram och tillbaka där som man inte längre förr i tiden fick och skulle göra. Och när Jesus dog så tog han bort den muren som var mellan människan och Gud. Att alla människor, plötsligen så behöver man inte gå igenom de här reningsprocesserna. Vara så jättefina och på sig rätt kläder och alla möjliga saker som man ska göra. Utan det här, den här räddningen, den här heligheten, den här kärleken blev tillgänglig för varenda människa här på jorden. För att Jesus sa det att det är fullbordat. Och den möjligheten som han alltid ger till oss. Han säger att jag vill älska er. Jag vill rädda er och jag vill hjälpa er. Men frågan kommer alltid tillbaka. Vill du det? Vill du ta emot den här hjälpen? Vill du ta emot den här kärleken från mig? Och ibland för att kunna ta emot kärleken så måste vi slänga bort lite skräp. Markus, min kära chef och kollega, sa det så fint på konferensen. Han sa att när man blir kristen så är det som en flod av vatten som drar genom ens hus. Och alla möbler, smuts och skräp är bara viner iväg ut genom fönstret. Och lite så när vi kommer till Jesus, vi låter hans kraft blåsa bort allt skräp, alla bördor, all synd och elände som vi har samlat på oss. Så att vi kan få uppleva hans fantastiska kärlek. För Gud, vi frågar Jesus, lär oss att be, och Jesus svarar på de här tre sätten. Han säger att det handlar inte om dig, det handlar om Gud. För det andra, jag kan. Gud kan alltså göra allting och han vill göra allting. Och för det tredje, men ni kan missa det här om ni börjar fokusera på era medmänniskor på ett felaktigt sätt och sluta fokusera på Gud. För jag har den enkla på något sätt ideologin att så länge jag tittar på Jesus så älskar alla medmänniskor. För när jag ser på Jesus så börjar mitt allt se Jesus runt omkring mig. Jesus uttrycker det så vackert i Matteus 25 när han säger att jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var sjuk, ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var i fängelse och ni besökte mig. Och lärjungarna såg ut som ett frågetecken och funderade, när har vi varit allt det här för dig? Och säger Jesus, varenda gång ni har gjort det för det minsta av dessa mina bröder så har ni gjort det mot mig. Kära vän, har din blick fäst på Jesus så börjar du älska dina människor runt omkring dig. Men det kan hända att du har fått lite bördor på vägen. Så därför ska jag idag vilja be för dig. Att det är som när Jesus sa det. När du står och ber. Det är alltid bra att stå och be. Så förlåt om ni har något emot någon. Nästa vers som inte vågar ta med för jag tycker den är så radikal. Så säger Jesus. Om inte ni förlåter era medmänniskor och deras överträdelser ska inte heller Fadern förlåta er era överträdelser. Jag vill att vi ska be en stund tillsammans. Jag vill avsluta den här predikan medan lovsångsteamet kan nu göra sig redo. Så jag avslutar med en berättelse om en kvinna som vi kan kalla Linda, som heter någonting annat egentligen. Hon var uppväxt en ganska trasig familj. Hennes båda föräldrar var alkoholister. Hennes mamma dog när hon var ganska liten och hon var ganska tidigt in ett felaktigt sällskap som förde henne på den ena dåliga vägen efter den andra. Och jag träffade henne en gång för ganska många år sedan. Och hon på något sätt hade blivit lite intresserad av Gud, men det verkar som att hon kunde ta emot och förstå den här fantastiska kärleken som Gud hade för henne. Så jag frågade Gud en kväll, det kan man göra då, jag tog ganska många dagar innan jag kom på det alternativet, men jag kom på då en dag, jag ska fråga Gud, vad kan hjälpa den här unga kvinnan? Och Gud svarar till mig, hon måste förlåta sin pappa för att kunna ta emot min kärlek. Och jag minns jag får och sa det, jag var lite yngre och mer sådär rakt på saken jag är idag, kanske lite mer vis är jag idag än jag var då. Men då får jag dit och sa, hör du ska förlåta din pappa, du ska inte få uppleva den här kärleken från Gud. Hon sa, aldrig i livet. Hur ska jag kunna förlåta någon som har gjort mig så mycket illa och inte ens kontakta mig när min mor dog, för hon var uppväxten på en fosterfamilj. Och de fick veta det först långt senare att hennes mamma hade gått bort. Hur ska jag kunna förlåta min pappa som har förstört hela mitt liv? Och sa jag, du behöver inte göra det. Men du behöver be Gud om hjälp, att han gör det för dig. Och då skickade jag iväg henne med hennes kompis eller hennes vän. Och de försvann. Jag såg inte om någon mer den kvällen. Det här var på ett läger. Men minns, jag tror jag aldrig kommer glömma det, hur jag blev väckt följande dag. Och det var inte så snällt av henne, för hon bara rusade in där i mitt rum utan att förvarna mig överhuvudtaget. Men jag såg ansiktet, blicken, smilet, leendet i henne, så förstod jag, någonting har hänt. Hon berättade att jag igår kväll, de for väl väg någon gång vid 8-tiden, eller var det 9 eller 10, jag minns inte exakt det där. Men sen vi bad tillsammans, och sen 2 på natten, så upplevde jag mitt i allt hur Gud ger mig kraft och förlåta min pappa. Och samma stund jag förlåter min pappa, så bara märker jag och upplever hur hans glädje, hans kärlek flyttar in i mitt liv. Och jag blir helt förvandlad av hans kärlek. Så kära vän, du kanske finns, du är en sån liknande situation där du behöver slänga bort någonting på Jesus för att kunna få uppleva den här fantastiska kärleken som han har för dig. Så att du kan få börja be på det sättet som Jesus vill att vi ska be på. Jesus vill att vi ska få bönesvar. Jesus vill att du ska uppleva ett liv i välsignelse. Men du behöver laga bort lite ilska, lite avundsjuk och lite hat för dina medmänniskor. Låta Jesus flytta in med hans kärlek istället. Ska vi stå upp som Jesus sa, att när vi står och ber, så kan vi också stå och be lite.